Välkomna till USA-bilspodden. Podden som till 100% fokuserar på svenskarnas ibland härliga, ibland dysfunktionella kärleksförhållande till USA-bilar. Här är era värdar, grundarna av klädmärket De Palma, USA-bilskonnoissörerna som tillsammans ägt över 100 jänkare, Kristoffer Sundlin och Peter Ponkan Kamarsen.
Har vi börjat spela in podd nu?
Ja, det har vi gjort.
Fan vad spännande. Jag kör också utan hörlurar.
Eller hur?
Det känns bättre.
Jag tror det. Folk får väl stå ut med att första avsnittet kanske ljudkvaliteten är lite sådär.
Eftersom vi experimenterar.
Precis.
Ska vi börja med att prata om var vi befinner oss?
Mm, kan vi göra.
I ett helt nybyggt poddrum på våran reklambyrå DPLA.
Ja.
Det är inte helt färdigt.
Nej, långt ifrån.
Jag sitter på ett förnedrande sätt på golvet.
Ja.
För att micken ska kännas nära och bra.
Mickarna står på gamla kartonger.
Ja.
Det ser ju inte bra ut här just
nu. Nej,
men det ska bli fint.
Det här ska bli ett väldigt bra poddrum för oss.
Ska det bli.
Och varför ska vi hålla på podda?
Ja, det är väl en jävligt bra fråga.
Vi har härmed, nu har vi hållit på i bara en liten stund, men nu har vi härmed startat Sveriges första USA-bilspodd.
Ja.
Och det känner ju vi är en milstolpe.
Ja.
Eftersom vi själva är lite av poddtorskar. Att vi lyssnar på ganska mycket poddar varje dag. Och så känner vi en avsaknad av en riktigt bra bilpodd. Och framförallt en USA-bilpodd.
Ja, precis.
Vem är du?
Ja, vem fan är jag? Jag heter Peter Kamerstrand. Dalmas från början. Men har bott i Stockholm då sedan 94. Jag flyttade hit med någon ambition om att det skulle hända något främt när man flyttade till huvudstaden.
Och det gjorde du inte.
Nej, det gjorde du inte. Först nu då?
Ja, första positiva saken som har hänt.
Nej, men det som man skulle kunna säga om mig som eventuellt gör det relevant att jag ska prata om det här överhuvudtaget är väl kanske att jag tillsammans med dig grundade De Palma.
Ja.
2003.
Mm.
Tror jag då.
Ja, det var fan tidigare.
Ja.
2000 åkte vi till Fårö och satt i en 69 Firebird cab och ja, pratade om vad vi skulle göra. Så det var där vi startade själva resan.
Ja, och anledningen till att vi startade De Palma var väl egentligen för att vår kärlek till amerikansk motorkultur.
Exakt.
Ville vi spegla i ett klädmärke.
Ja.
Vi hade varit ganska mycket i USA, får man då säga.
Exakt.
Och vi tyckte väl inte riktigt att den bilden vi hade av USA, bilskulturen eller motorkulturen där överensstämde helt med motorkulturen här.
Nej.
Och kände att det fanns utrymme för att göra någonting spännande.
Och då förstår jag att du också flikade in, vem är då jag?
Ja, just det. Det är tror jag lyssnarna skit.
Det var ingen som brydde sig. Så det tar vi avsnitt 2. Jag heter Kristoffer Sundlin. Jag jobbade på en reklambyrå i New York som heter Lippman Richmond & Green. Och höll på och slet som ett djur. Och samtidigt som jag jobbade höll jag på att nära mitt USA-bilsintresse. Och jag hade väl haft ett...
Du har ju haft ett osunt USA-bilsintresse sedan dagen du fyllde 5, va?
Ja, det kan man väl. Det spårade ur tidigt. Så jag har väl haft lite mer än 100 USA-bilar. Så jag byter bil kanske var annan månad, ja, kan man säga, i snitt. Men då jobbade jag i alla fall i USA och åkte på en blyslädesträff som heter Led East nere i Parsippany i Philadelphia. Som var en sån här ren custom-träff. Och där gick jag och dreglade på mörkru blysläder. Då träffade jag en kille som heter Joe Greco. Som satt i ett litet stånd. Ett litet träbord med en massa fula t-shirt. Där. Men när man då, för det här är ju nästan 20 år sedan. Då var man så törstande efter all USA-bils... memorabilia man kunde överhuvudtaget komma över.
Så det enda som fanns i klädväg då, det var ju Lucky 13 i Sverige.
Exakt.
Eller jag vet inte ens om det fanns i Sverige, men det fanns på nätet.
Och vi har ju aldrig varit speciellt förtjusta i såna här tärningar.
Nej.
Och in uppåt på det sättet som Lucky 13 var. Men man törstade ju efter de här speedshopparnas egna tröjor, om det var liksom SoCal eller som man åkte och besökte. Men,
Moon Ice.
Men det fanns ju väldigt, väldigt lite. Utbudet för 18-19 år sedan var ju extremt begränsat.
Mm.
Men då träffade jag i alla fall den här killen och han satt med ett litet obskyrt märke som då hette De Palma. Och det såg inte mycket ut för världen. Det var inte ens mycket till logotyp, utan det var egentligen bara lite arbetsbrallor och lite grafiska t-shirts som det bara stod De Palma på. Men det fanns en väldigt intressant historia bakom märket, alltså när det startade 1972. Mm. När det sedermera liksom blev halvstort i Kalifornien i liksom
Rod. Det var ju stort i en väldigt, väldigt liten krets. Jag tror folk tror nog att märket har varit större i USA än vad det egentligen har varit.
Och det beror på att vi har ju anspelat på det i all högsta grad.
Ja, gärna. Låtit påskina det.
Ja, och hur som helst så blev jag ganska bra kompis med honom. Och sen flyttade jag hem i samband med 9/11. Det blev lite stökigt jobbmässigt och visummässigt. Och sen så träffade vi varandra och började prata helt enkelt om vad vi skulle hitta på.
Mm. Jag jobbade ju med kläder då på ett företag som, det var mer street fashion.
Exakt.
Och hade precis också börjat snöa in på det här med USA-bilar. Allting för mig började med att jag såg en 69 Mustang Fastback på nätet och bara kände att fuck, det är så där det ska se ut. Men jag kunde ju ingenting. Och då klev du in som en frälsare.
Ja, och jag vilket jag fortfarande är. Men du säger alltså att du såg den på nätet.
Ja, jag såg den på nätet. Den var svart. Fastback 69 Am Racing fälg. Jag tyckte den var så jävla grym.
Ja. Och jag började min USA-bil konnoisseurresa i gula tidningen med små radannonser som var på två rader det. Där det bara, med bara förkortningar där det stod Bjuck all utr
ja.
59 och så fick man visualisera de här bilarna själva, vilket gjorde att man åkte på ett antal bilköparresor när man kommer fram typ i Värmland eller Dalarna eller Norrland, och så efter 19 timmar kommer man fram stelfrusen till ett vrak. Mm. Och allt ihopljuget och så några sådana resor har man. Men vi satt i alla fall på Fårö. Vi hoppar lite i tidslinjen här. Men vi satt på Fårö på en strand. Det var en tidig vår eller en sen höst.
Tidig vår var
det. En tidig vår. Mm. Hade du köpt din Chevelle? Nej, det här var bara... Vi åkte bara...
Om vi riktigt ska hoppa tillbaka så var det så att vi lärde känna varandra. Du hade din Firebird.
Oh.
Vi såg
69 cab.
Ja, jättefint. Vi sågs ju. Vi hade sett någon gång innan på kontoret. Vi gjorde något jobb ihop. Men sen så träffades vi av en slump på
Fryshuset.
Den bilutställningen som var där då. Mm. Du var där med din tjej, jag var där med min tjej. Och tittade på bilar. Och så var det polare en gång.
Och dumpade våra dåvarande
flickvänner.
Ja, blev sammans. Och det höll.
Ja, precis.
och sen hittade du en Chevelle 71.
Ja, precis.
Som var fruktansvärt fin.
Ja, jättefin. Uppe i Kalix.
Ja.
Och jag som sagt kunde ju ingenting då. Så då frågade jag dig, vill du följa med mig upp och titta på den där?
Och så åkte vi morgonen efter.
Vi åkte tåg, nattåg upp. Och buss. Ja. Jag kommer ihåg den resan, det var så jävla grymt.
Ja, det var en väldigt lång resa.
Ja, så kom vi fram... Stod där vid någon skällmack och väntade på att den här, jag kommer inte ihåg vad han hette, som hade bildat skulle komma.
Conny eller Ronny eller Ben antagligen. Eller Sonny.
Ja, så kom jag så väl ihåg att han kom där i kurvan ner för backen. Och då satt det någon så här tre ekefälgar, jättebreda bakdäck.
Ah, jag bara direkt... Det var typ någon BMW-fälgar
som BMW eller Saab eller var någonting. Men jag tyckte den var så jävla. Den var ju väldigt fin,
bortsett från fälgen. Fritzblå.
Ja, exakt. Så slog jag till.
Uh-huh.
Så körde vi den där jäveln.
I typ 16 timmar.
Ja, det är 80 mil ner till Stockholm.
Vi stannade tanka hela tiden. Men bortsett från att vi tankade så stannade vi inte och vilade en enda gång.
Nej.
Så typ på Uppsala-slätten, då somnade båda två.
Ja, men också samt när vi kom till Uppsala, det var först där som jag kände att det började bli lite träsmak. Men annars var det för mig bara en njutning.
Ja, det var en grym resa.
Ja, det var. Din första gäng då? Nu hoppar vi väldigt mycket. Ska vi prata mer om De Palma kanske?
Vi rundar av De Palma så folk får en bild av vilka idioter vi är på något sätt. Men vi satt i alla fall där uppe och bestämde oss för att med din klädbakgrund och retail, konfektion, tillskärarakademin och den kunskapen tillsammans med min hyggligt begränsade reklambyrå erfarenhet.
Mm,
men det var liksom en bra grogrund för att skapa ett intressant klädmärke, framförallt att liksom bygga som ett starkt varumärke. Så vi gick ju liksom all in, startade De Palma genom att kontakta min då kompis i Parsippany, eller han bodde ju söder om New York, men vi träffades ju nere i Philadelphia. Och så fick vi licensen för Norden för märket, men vi fick också rätten att göra i stort sett vad vi ville grafiskt med det.
Mm.
Så att vi började ju bygga varumärket väldigt mycket på att det var det här anrika gamla amerikanska märket. Och sen började vi göra riktigt schyssta prints.
Mm.
Och det var ju faktiskt någonting som inte riktigt fanns på den tiden. Mm. Och vi gjorde klubbjackor och vi liksom kläder med roddar på var ju liksom, idag känns ju det ganska iskallt, men då var det ju ingen som riktigt hade liksom exploaterat den marknaden.
Nej, och framförallt, jag har ju min bakgrund mer i så här skate- och snowboardkultur någonstans. Och den tyckte vi, de gånger man har varit i USA så tyckte vi liksom att de liksom skate, snowboard, hela den kulturen rätt stilmässigt merchade ihop med USA bilskulturen i USA på ett helt annat sätt. Det var liksom Dickies, brallor.
Och då vi gjorde någon affisch på De Palma där vi hade en skateboard på, och det blev sånt
jävla liv
på nätet. Folk som inte tyckte att skateboarding och hotrodding
var ihop. Nej, och det var många av de där gamla, de kom ihåg den här boppersskivan. Kommer du ihåg den här boppersskivan? När det var ett gäng raggare, eller det var ju bandet då, som skrattade åt en skater.
Som låg framför.
Ja, låg
Fairline eller något.
Fantastisk skiva.
Men jag kommer ihåg att jag kände så här, är vi helt ute och cyklar?
Mm.
Men för att någonstans, vi ville ju appellera de som gillade USA-bilar.
Mm.
Men det fanns ju en liten klick som verkligen inte gillade De Palma. Det får man någonstans respektera, för vi klampade ju på ganska hårt.
Ja, men precis. Men vi ville ju att märket skulle spegla oss kanske mer.
Ja. Och sen så för att knyta ihop De Palma-säcken så körde vi 15 år. Ganska, det var väl en rejäl berg-dalbana. Vi flyttade tillbaka märket till USA, flyttade till Kalifornien och rekryterade en amerikansk vd, lagerpersonal, fabrik, allting var...
Vi flyttade all tillverkning också från Kina då till USA.
Ja.
Det var ett jävla misstag.
Ja, det var ett klavertramp. Men det var en intressant resa.
Ja, det var det.
Och nu för, kan det ha varit 4-5 år sedan, så satt ju du och jag och käkade middag och kom på den briljanta idén när vi började titta på vilka som verkligen gillade Palma och som har De Palma. Så såg vi att målgruppen var i stort sett uteslutande hantverkare på ett eller annat sätt. Den gemensamma nämnaren för de som gillade Palma är att man har händerna i deras yrkesredskap. Alltså om man snickrar eller målar eller...
Men i 9 fall av 10 så gick ju de här, våra fans, om vi nu kan kalla dem så, de gick ju bra ställ på dagarna.
Mm.
Och så ska det vara. Och så är det i USA också. Och då kände vi att, ja, men varför inte...
Gå all in.
Ja, och egentligen knyta ihop cirkeln till vad jag gjorde då back in the days. För det var ju mer rena arbetskläder.
Det var rena arbetskläder.
Ja.
När vi startade så såg vi ville ju göra ett fränt fashionmärke och ligga på fina, tuffa skatebutiker. Men idag så har vi ju liksom kopplat tillbaka till dess absoluta ursprung och gjort om det till ett rent workwear-märke. Och det ska vi också säga att när De Palma verkligen tog fart, det var ju när vi faktiskt efter mycket vånda tog in en helt ny ägargrupp och framförallt ny vd och ny brand coordinator som då Jonas och Tom. Då blev det ju faktiskt riktigt organiserat.
Ja, precis.
Jävligt läskigt att lämna ifrån sig sitt eget barn på det sättet. Men nu är ju vi, nu äger vi märket, men vi är inte speciellt operativa.
Nej, precis.
Och det är då det började gå bra.
Ja, jag vet.
Så det ger oss in i podd cirkusen.
Ja, får se hur det går.
Jag tror förstör hela den branschen.
Ja.
Och nu har vi känt varandra i typ grovt räknat 20 år. Och vi har hängt i stort sett varje dag under de här 20 åren.
Ja, nu jobbar vi ihop.
Så och vi har bott ihop och vi har gjort en...
Rest mycket ihop har gjort.
Ja, vi har rest. Och det är lite det som den här podden kanske grundar sig på. Det är ju alla intrycken, alla USA-resorna vi har gjort. Eller framförallt USA-resorna. Vi har rest ganska mycket till Asien också. Det är kanske det vi ska prata om.
Ja.
Det här kanske blir världens längsta intro, om vi ska kalla det här ett intro.
Det får bli som det blir.
Vi kommer i alla fall prata om våra USA-bils anekdoter, minnen och tankar och idéer.
Mm, vet du vad jag skulle vilja veta? Nej. Nu har vi snuddat vid min första gäng, den här fantastiska Chevellen, som för övrigt kallas för Blåingen. Va, vet du varför den kallas för Blåingen? När vi var, vad var man, 5-6 år, då kallade vi Ollonet för Blåingen. Vad säger på Blåingen? Så det var därför jag döpte den till Blåingen. Men nu har vi, ja, som sagt, pratat lite grann om det. Jag skulle, och kanske eventuellt de som lyssnar på det här, skulle vilja veta lite grann om din första gäng. För jag vet faktiskt inte vilken det var. Jag kommer ihåg det själv.
Ja, det är lite luddigt i vilken ordning det var. Men jag tror att den första jänkaren var en 79 Caprice sedan.
Mm.
Som var silverfärgad med blå överdel, omlackad Hayekers. Mm. Jag tror det var 315 bak. Alltså bakhjulen stack ut utanför julhusen. Den var brutal. Ljus blå, isblå plyschklädsel.
Vem köpte den av det? Och hur var den då?
Jag fan ingen
av det. Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag trodde att du skulle bjösa på någon jävla skön historia, men
ja,
vilket jävla antiklimax.
Ja, så här kommer det bli, jag minns ingenting. Ja, men jag säger att jag har haft kanske i alla fall 30 kapriser i en eller annan form. Allt från gamla häckar till sköna herrgårdsvagnar med trä sidor till...
Kan man säga, har kaprisen liksom ett lite speciellt... Nej.
Både ja och nej. Du och jag köpte ju en vinröd,
ja, just det,
kombi,
90, sista generationen,
95 eller 96 med SS utrustad
liksom. Ja, precis.
SS fälgar och SS grill.
LT1
det. Den var ju
älskade den bilen.
Så jävla.
Ja, den var helt fantastisk.
Det var något tragiskt över den där familjen. Kom ihåg när vi åkte dit och köpte den. De hade ingen sjukförsäkring. De skulle ha haft Obamacare.
Ja, men det, verkligen.
Retrospektivt. Frun hade råkat ut för någon jobbig sjukdom. Jag vet inte.
Hon satt i rullstol. Det var någon så här, typ MS-liknande. Ja,
och så var det. Och de hade inte råd att ha kvar.
Nej, det var så här USA-realism för dig och mig för första gången. Ja. För när vi hade varit där, då var det liksom bara, man gjorde bara det roliga och man åkte liksom, man hade liksom...
Och nu åkte vi och snuvade en familj på deras kära ägodel.
Ja, det var lite tråkigt.
Det enda med den bilen var att den hade en buckla i bagageluckan, och det här är så pass länge sedan, så att jag funderar på så här, varför lät... Jag säger vi, det var jag som köpte bilen och sen så köpte du den av mig och hade den i Stockholm.
Ja.
Varför var den där bucklan kvar år efter år?
Nej, för att jag hade högt flygande planer för den där. Min tanke var att den skulle lacka svart, eller bilen, den skulle sänkas lite grann, den skulle bli jättefrän.
Mm.
Sen blev det som det blev. Man hade väl inga pengar och man jobbade för mycket, och sen hann man, som det ofta blir, man hinner tröttna på bilen, eller man hinner...
Men också backar man bandet 20 år. Alltså man har ju dragit på sig en massa kunskap själv.
Mm.
Men för 20 år sedan, man var ju i händerna på massa gökar.
Ja, men så är det.
Och idag hade man haft en stor buckla i bagageluckan på en kombi.
Mm.
Då hade man haft idag kanske 15 varianter på folk man skulle ha ringt som skulle ha löst det där på en helg. Eller att man hade bucklat ut det själv och spacklat upp och lackat om.
Ja.
Men jag vet inte.
Eller varför gjorde vi inte i USA när vi tog hem bilen?
Ja, det hade varit fan...
Varför blir det inte någon mäxare? Fick de lägga på 2 dl...
Spacken var då. Ja, shit. Men det var... Vi körde den någon dryg... Några veckor i USA i alla fall.
Ja, vi hade den väl under hela tiden vi var där, tror jag.
Det fan, jag tror inte ens vi försäkrade den där.
Nej, smart.
Som så många svenskar gjorde på den tiden.
Ja.
Men sen så, det rann många kapriser, kanske 5 blazrar, lite broncos och sånt där också. Jag har ju fabless för roddar, custombilar, klassiska muskelbilar, men också så här, sköna stora sedaner. Liksom.
Du har mycket pickisar också.
Och mycket pickisar, suvar, upp till halvnya eller helnya.
Ja.
Alltså hela rangen.
Ja.
Det är många bilar som man... ibland kan jag se bilar på stan och tänka, men gud, det där är min gamla bil. Men jag har liksom inga minnen av.
Nej, men du har... I början, när jag kommer ihåg när jag lärde känna dig, då hade du en pärm med bilder på alla dina bilar.
Nej, jag hade en pärm per bil.
Jaha.
Med all liksom, köphistoriken, all historik, bilder. Du vet, jag samlade allting. Så i bokhyllan så hade jag... Jag tror jag var uppe i en 30-tal pärmar.
Ja.
Men sen köpte jag kanske 5 bilar med kort varsel.
Aha,
och sen så liksom blev det inga pärmar på dem. Och Fan vad man ångrar det där. Idag så hade man byggt en hemsida eller någonting.
Ja, för fan.
Men det finns ju inga bilder. Jag har inga bilder kvar. Nej. På 90% av
det. Nej. Jag har en bild på Chevelle. Det må jag också. Men du, man plåtade inte så mycket heller på den tiden.
Nej, man hade en digital kamera. Liksom.
Exakt.
Med 2 megapixlar.
Ja, precis.
Men vadå, på Chevelle måste jag ha bilder. Jag har ju typ 100 bilder på din Chevelle.
Ja, men jag tror inte jag har några egna.
Nej, för du
ja, men jag har bilder på den innan jag så här bytte fälgar.
Du var dessutom en usel fotograf.
Ja, jag gick ju i krigsfotoskola, men jag vet inte om det blev så mycket mer.
Jag höll inne på de mesta hemligheterna.
Nej, men jag har lite bilder på den när den hade vanliga plåtisar och så. Men sen, jag gjorde den där fantastiskt fin med mätare och vad hade jag för fälgar? M-Racing. Fan hette de? Skitsamma.
Det var de här släta.
Ja, precis.
Och jävligt balla.
Ja.
Men du, ska berätta en liten anekdot från min vardag. Apropå ja, det här. För jag ska knyta ihop det med din Chevelle sen. Mm. Idag så var jag precis bara för en timme sedan så var jag i Vanrisparken med ungarna. Mm. Och höll på att springa kring och gunga och hålla på. Mm. Jag gillar ju Vanrisparken därför att då har man ju Sveavägen här. Och då kan man ha fast och glo på någonting intressant.
Just det.
Bilar som passerar. Men då kommer en kille cyklande. Smal, blek, för det finns ju så här crossfit träningsområde precis utanför lekparken.
Aha, okay.
Där barnen också brukar leka för att lekparken är så usel. Men då kom han dit och började köra crossfit.
Aha.
Och det var något vidrigt över hela honom. Mm. Liksom för att han var så jättesmal och såg nästan sjuk ut fast han var så här cirkus.
Så cirkusirkör smal.
Ja, och muskulös. Alltså, för han hade så här töntiga crossfit muskler.
Ja.
Och så hade han en tröja, t-shirt som skrek att han liksom, han hade valt den med omsorg, men den skrek att jag bryr mig inte, jag bara plockar den från tvättkorgen.
Ja.
Du vet, en sån här urtvättad gul t-shirt med kattungar på.
Ja.
Och då höll han på och tränade och göra så här pull-ups och det bara såg hemskt löjligt ut. Men hur som helst, rätt värre så plockar han upp ur sin ryggsäck en stor rulle, såg det ut som. Ungefär, du kan tänka en sån här brandsoldat som rullar ut sin platta brandslang.
Aha.
Och det var ett stort, gigantiskt spännband. Man tänker sig som man spänner fast en bil på ett släp.
Ja, ett sådär orange.
Ja, exakt. Ja. Fast liksom, så att det var 7-8 cm brett och 10 meter långt.
Mm.
Det rullar han ut mellan 2 träd.
Mm.
Och det inser jag att den här karen ska gå på lina. För alla Vasastansföräldrar.
Men var det inte en cirkusartist? Ja, var det en crossfit-kille verkligen?
Ja, det var någon merch.
Ja.
Hur som helst så rullar han ut den här på något sådär snidigt sätt. Dessutom var han barfota i vårsolen.
Ja, det är klart.
Och spänner fast den i ena trädet, rullar bort det andra trädet där och så kan han spänna fast den. Och på en gång så ser vi att han har inte spänt fast några USA-bilar på släpvagnar.
Nej, det var ett sånt där krickvagn.
Ah, ja. Men det roliga var ju att han spände ju inte upp den här liksom repet, man ska kalla det, mellan träden innan han började liksom vincha ihop det. Vilket gjorde att det blev ju århundradets trassel. Och han liksom körde ju fast det så att det liksom inte gick att få isär. Och linan låg ju kvar på marken. Så då satt han i det här blöta vårgräset liksom, och på något sätt skämdes. Han fick liksom inte isär den här
andra. Och han skulle limpa på alla milfarna där och gå på lina med sin jävla fula t-shirt.
Exakt så var det. Så att, och då stod alla så här, Vasastans farsor med sina perfekta, jag gör min egen korvskägg och glodde. Och alla tänkte samma sak. Där har du veganjävel. Hur som helst, till slut så var det någon tjock gubbe som tröttnade. Och gick
var det
fram.
Du eller?
jag stod och övervägde, ska jag gå fram? Men då skulle jag utsätta mig själv för liksom, den där idiotin.
Ja.
Men då gick det fram en arg gubbe och liksom skulle visa honom hur man satte ihop såna här spännband.
Ja.
Och drog isär och höll på. Och utan tvekan, de höll på i 40 minuter. Och jag gungade ungarna samtidigt, så min äldsta dotter var helt illamående. För jag var helt förhäxad av det där skådespelet.
Pappa, jag vill ha!
Och sen så, hur som helst, till slut så lyckas de liksom få isär grejerna.
Ja.
Spänner ihop det,
ja.
Så att det blir liksom en ordentlig gå på lina.
Ja.
Och så hoppar han upp på den här. Men liksom, han har satt upp linan för lågt. Så att hur spänt han än har den här linan så går den ner i backen. Så han står i gräset på en lina. Sen så slinter han. så att linan snärtar honom på kulorna. Det var ett så fantastiskt skådespel. Och sensmoralen på det här, det var att jag kom att tänka på din Chevelle nämligen. Och det är att vad är liksom likheten mellan en militant gå på lina vegan och en USA-bilägare? Det är att man håller på och trasslar och kämpar och sliter med till synes helt omöjliga uppgifter. Typ ditt förgasarstrul som du hade i 8 år på Chevelle.
Ja, får inte prata om startmotorstrulet.
Startmotorstrulet också. Och man håller på och kämpar och plockar isär och plockar ihop och allting. Och sen när man väl får igång det så kör man i en helg.
Ja.
Och sen river man ner igen. Ja. Eller börjar om från början. Ja. Eller säljer bilen.
Ja. Och du, en annan liknelse som man skulle kunna dra där, prata apropå CrossFit då. Det är precis också samma sak. Man sliter hela vintern inne på gymmet för att liksom bygga den här fantastiska kroppen.
Ja.
För att liksom kunna sprätta runt lite på tofta i ett par veckor på sommaren. Och det är precis som man har hållit på med bilen. Man liksom är i garaget 24/7 och bara att se sig själv glida ner där. Och alla kommer bli så jävla impade. Liksom.
Och hälften tycker raggarsvin. Ja. Eller jävla crossfit-tönt.
Ja, precis.
Du,
jag har en liten... Det här är en sak som jag skäms lite grann för. Som jag ändå tänkte dela er. Det är en anekdot från långt tillbaks. Kanske... När jag bodde i Falun då, back in the days, när jag var kanske 14-15, då var ju liksom skateboard, det var allt jag levde för. Jag hade en kompis som jag skateade upp, men vi var ett litet gäng, Slime Brigade kallade vi oss. Men killen som heter Johan då, Johan var så här sjukt kär i en tjej från Bjurs. Bjurs är en liten håla utanför Falun som är liksom, ja det är 50% av folket från Bjurs är raggers liksom, USA-bils raggers. Och hon, den här tjejen, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Vi kallade henne för bjursskärten. För grejen var den att, du vet, på den tiden då var det liksom en tight, en skärt på 501. Du vet, nu kommer jag ihåg de här 501-skärterna.
Uh-huh.
Bjursskärten hade en bror som kallades för Luva. En stor fet raggare som alla var livrädda för. Och av någon jävla anledning så hade... Johan stött på Luva och Luvas polare på fyllan någon gång. Och jag vet inte om Luva visste att Johan var sugen på hans lillesyra. För det som hände i alla fall var att de, och det här är så typiskt raggare, tog han, stoppade han i en sån här livbåt och knuffade ut han i Falun utan åror. Det var ju ingen fara, men det var liksom ändå förnedrande. Så han åkte med gled ner den, tog sig upp. Han tog sig väl upp efter ett tag i alla fall. Ja, så han hatade Luva. Eller, vilket gjorde att vi också hatade Luva. Och hatade raggare. Liksom. Det är liksom hemskt. Vi såg på dem som troll. Man var liksom rädd för dem.
Nu är det sådana.
Ja, precis. Ja, nej, exakt. Men då var en gång på år så finns det något som heter Falu Cruising. Det är en stor cruising i Falun.
Ja, nu vet du vad du ska säga. Fy.
Ja, det här är fruktansvärt. Ja. Och nu... Sen man själv har blivit USA-bilstorsk och halvraggare så förstår man ju vidden av det vi gjorde.
Ja, men det är på den nivån att man förstår att folk sitter i fängelse.
Ja, men exakt. Vi var uppe och skatade på Åhlénstaket. Och nedanför Åhlén, man kunde titta över kanten och då liksom var cruisingen i full gång där nere. Och nu skulle jag vilja säga att det här var Luvas bil. Jag tror inte att det var det, men det var någon typ i hans gäng. En Bjuck 64, röd cab med så vit sufflett. Då är vi där uppe och skater. Då står han nedanför och det är kanske, det är så två våningsgarage, det kanske är 10-15 meter upp.
Sa du sufflett?
Vad heter det då?
Ja, det är...
Cab! Tror att det går att klippa. Ja, hur som helst. Uppe på den här parkeringen så finns det sån här, du vet, blomsterarrangemang. Det är liksom en trälåda som är 1,5 gånger 1,5 meter, så är det lite blommor och så brukar det sitta ett träd i mitten. Vi sliter upp den här trädet, det lilla trädet i mitten med rotsystem och allting.
Och jord.
Lyfter över det över kanten och skickar ner det över kanten rätt ner i bjucken. Förstår du, på cruisingdagen, det är liksom den dagen... Det är liksom dagen på året där han ska få glänsa och så kommer det ner liksom en rhododendron och landar i det är så fruktansvärt att tänka på.
Ja, det var ju slutet på den här USA-bilpodden som vi precis har startat.
Ja, precis.
Att du är en USA-bilhatare.
Ja,
ja, förstår man själv hur det råkar ut?
Ja, men förstår det. Men finniga skater skickar ner liksom ett plantage I passagerarsätet.
Ja. Och förmodligen låg hans fru i baksätet.
Antagligen. Och hans chefer.
Ja. Ja, men det är preskriberat.
Det är preskriberat. Och Luva, om du hör det här, jag är jätteledsen för vad som hände.
Ska vi också göra ett litet mini-avbrott och prata om vilka som har valt att sponsra oss här i första avsnittet?
Tycker jag.
För vi har nämligen två stycken sponsorer.
Mm.
Den första är Android Cars,
ja.
Nacka, Alpid Vägnät.
Vår kära vän Stefan.
Ja, och då kanske man ska börja med att berätta lite bakgrund där. För att när man håller på och köper USA-bilar och bor i Stockholm och bor in i stan, då har man inte jättemånga att vända sig till. Det fanns garage där på Upplandsgatan och det fanns lite olika ställen. Och jag var ju runt och som du vet, företagsbilar och de här Sveavägen. Då satt de uppe lite längre bort. Men jag var ju runt på alla ställen och träffade alla de här jävla bilsäljarna.
Mm.
Och så plötsligt en dag, och jag minns inte vilken bil såklart, men så sprang jag på Stefan Andrew. Och plötsligt kände jag så här, ja, men så här kan en bilhandlare vara. Mm. Det var liksom en helt ny grej.
Mm.
Superprofessionell, trevlig och liksom normal. Liksom, man kan nästan tro att han har gått i skolan.
Mm.
Eller ska jag säga så här, ovanligt normal, ja. för att stå och sälja liksom USA-bilar. Plus att han hade en sjuk kunskap. Han kunde ju liksom varenda artikelnummer i liksom varenda katalog på varenda skruv. Och det är på något sätt tryggt att köpa en bil av någon som kan skruva isär en motor själv.
Mm.
Och inte är hänvisad till någon databox eller det är någon mekaniker som ska lösa det. Utan han kunde liksom allting. Så att jag köpte väl kanske, säg runt 5-10 bilar av honom i alla fall.
Mm. Men var det, sålde han mest nya bilar eller gamla bilar? Var det blandat då?
Det var blandat.
Ja, mer blandat än vad det är idag.
Ja, idag är det ju 90% nya bilar liksom. Och sen är det inbytesbilar.
Mm.
Men då blev vi i alla fall goda vänner. Och sen har vi ju liksom hörts. Nu har det varit en extremt intensiv period. Men jag skulle säga att Stefan ringer mig kanske i alla fall 2 gånger om dagen.
Mm.
Och den senaste veckan har det varit typ 8 gånger om dagen. Men det är ju otroligt kul. För det är en riktigt bra, ärlig, härlig USA-bilhandlare.
Mm.
Som man inte kan låta bli att bara älska.
Nej, han är bra.
Och han sitter i alla fall ute i Nacka på Alpidevägen 1.
Mm.
Och säljer fabriksnya Dodge Ramar och Silverados och Ford F-150, 250 och så vidare uppåt. Och även personbilar, Challengers, Cudor och... Cudor, ska jag säga. Men,
Kudan borde de göra en ny Kuda. Ja. Det var trevligt. Vad skiter det?
Men det är i alla fall en väldigt bra firma och de jobbar med DNB-leasing eller finansiering så man kan få sig en riktigt bra bil. Och vi tycker ju att vi vurmar ju för att man ska köpa amerikanska bilar.
Mm.
Vi ska återkomma till varför.
Mm.
Det kanske är nästa ingång.
Mm.
Så att det enda ni behöver göra är att gå in på androidcars.com och kolla vad som finns i lager. Men tusen tack Stefan för att du är med oss så här från början. Vi hoppas vi kommer fortsätta.
Och snart är racing-säsongen igång också.
Exakt. Och Stefan har ju då kört ett drag racing-team under många, många år. Som heter Team RT som till och med blev Europamästare. Och sen så för några år sedan så valde han att gå en egen väg, ta förlicens och kör nu själv EM.
Mm. Det blir jättespännande för det. Som...
Det är lite imponerande.
Ja, det är grymt det.
Skulle du våga köra drag racing?
Jag kommer ihåg...
Den nivån, tänker jag, så här pro-stops.
Men jag tycker det är så svårt och du vet ju hur mina bilar har gått. Det har inte varit någon som ens liksom...
Det var inte rakt eller så.
Nej, men jag kommer ihåg när vi var på någon sån här AutoZone i USA för många, många år sedan. Och man fick prova att köra en dragster som gick på räls.
Just det, de körde vi. Det var på julafton.
Ja, precis. Men det var ju, inte vet jag, det var väl 350 motorer med liksom så kanske lite vassare kam så där. Men man tyckte det gick så in i helvete. Men det är ju liksom ingenting. Det liksom, det här är,
Vi var ju nere på, fan hette det Skogen och Drag Festival, om det var så länge sedan. Vi var ju nere på Mantorp i alla fall. Och sen så var det dags för Top Fuel.
Ja.
Och det liksom, det var första gången, det här är ju jäkligt länge sedan. Men...
Första gången man ser Top Fuel, och det kan man ju liksom uppmana alla som inte har varit och
titta på. Ja.
För mig, och jag tror även för dig, det är ju... Första gången i livet som man liksom är med om någonting som nästan känns lite övernaturligt. För att ögonen ser, men det är liksom, man förstår inte riktigt vad det är man ser. För att det går så enormt fort.
Liksom.
Nej, det är så jävla fränt.
Ja, det är jävligt ballt. Ja. Men du, sen har vi en till sponsor.
Yes!
Gasoline Magazine.
Ja.
Och vad ska man säga om dem? Man kan säga ganska mycket, för till och med jag har ju genom åren prenumererat på ungefär 9 olika biltidningar. Mm. Så man förkovrar sig allting tills för ett par år sedan man började köra med Readly.
Ja, just det.
Den appen istället. Men, men jag älskar ju biltidningar. Mm. Och jag tror jag har halva källaren full med pärmar.
Oh, fan vad du
har. Gamla Wheels of Power och fan vad små styr. Mm. Väldigt mycket amerikanska. Mm. Och liksom... okay, kanske mest amerikanska tidningar. Mm. Och skälet är ju att Power var ju lite för så här, smutsig. Alltså, ja. Jag älskade den bara för att det var alltid intressanta bilar att läsa om. Men ofta så var det så här, dåligt skrivet, dåliga foton. Det fanns liksom, det känns som att det var väldigt hastigt ihopkommen tid.
Ja, så fanns det Wheels då, som man tyckte jag då tyckte var något lite bättre.
När Sture bättre. Körde Wheels så kände man att Wheels var en väldigt bra
tidning. Ja, det var.
Men sen när Sture gick i pension eller sålde av tidningen så försvann lite av själen i det som man gillade
med lite Wheels. Lite så, ja.
Men sen startade ju Gasoline och det var ju liksom något helt nytt. För det var ju som att läsa de här bästa amerikanska tidningarna.
Fast, ja, det är nästan bättre.
Eller nästan bättre, ja. Den skulle ju stå sig otroligt bra i USA också. Mm. Och det är ju Peter Larsson kanske framförallt som med hela sitt posse runt omkring.
Precis.
Med extremt duktiga skribenter
och fotografer. Nicke,
ja, men det är många som är duktiga som Per.
Så
de är förbannat begåvade. Mm. Och Gasoline har ju gått och blivit den i särklass bästa biltidningen i Sverige.
Mm.
Och planen är att den där ska komma ut på engelska på sikt.
Jaså,
jag visste inte. Jag tror Peter är söt om det.
Ja, häftigt.
Kanske är superhändigt.
Ja. Men det jag gillar så mycket med Gasoline är att de fokuserar på något sätt. De ringar in kulturen.
Ja, förbannat bra.
För Wheels och Power är all ära, men det handlade nästan uteslutande om bilarna. Liksom. Ja. Det var mycket liksom, rent så här, teknikfaktor. Det kan vara kul för de som gillar det, men här liksom, när de intervjuar så är personen, ägaren bakom bilen oftast lika viktig. Det tycker jag är kul att läsa om. Liksom.
Så det kan vi ju säga, om ni, nu kan vi se att vi har 2 lyssnare nu så här tidigt i den här poddhistorien. Mm. Om ni råkar komma in och lyssna på den här podden och inte prenumererar på Gasoline, då är det ju någonting som är fel.
Mm.
Så om ni vill teckna en prenumeration på Gasoline så behöver ni bara gå in på en hemsida som heter prenservice.se, alltså prenservice.se, och där kan ni teckna en prenumeration på Gasoline Magazine. Vi älskar Gasoline.
Ja, det gör vi. Vad ska vi prata om nu då?
Jag skulle vilja ta ett glas med...
Vi pausar då?
Ja. Eller vet du, innan du pausar, jag vill bara för sakens skull, jag tror med, som jag sa, jag sitter på golvet och poddar.
Ja.
Och när vi kommer hit, då har du köpt ner McDonalds-mat.
Ja.
Det var ju härligt.
Ja, jag tänkte på det.
Ja, men att du bara köpte till dig själv.
Exakt.
Så att jag var förpassad till att ta någonting som vi hade i kylen på jobbet.
Ja.
Och det blev en iskall öl.
Ja, ska vi inte ta en till då?
Ja, men jag ska kolla om det kanske finns någon.
Ja, det tror jag.
Så vi tar en liten mikropaus. Då är vi tillbaka. Det fanns ingenting i filen. Det här första avsnittet, det är ju lite trial and error och vi ska ju såklart lära oss den här konstarten på bästa tänkbara sätt. Men jag tänkte att man kanske skulle avrunda dels med en liten kärleksförklaring till hela den här kulturen.
Och människorna som fyller kulturen.
Ja.
En sak som man funderar lite grann, vad tror du det är som gör att man dras till USA-bilar? För att människorna, det har man ju lärt sig att det är så väldigt olika typer av människor som liksom samsas under det här USA-bilsparaplyet.
Jag känner lite så här,
finns det någon gemensam nämnare?
Ja, och jag skulle nästan säga så här, det är nästan ett helt poddavsnitt att prata om liksom USA-bilskulturen ur människoperspektiv.
Ska vi göra det nästa gång då?
Ja, det kanske vi ska ge oss på.
Mm.
Men det, spontant det man känner det är att det finns ju inga andra bilar som har namn.
Nej.
Det finns det. Men det är, om vi ska generalisera lite.
Ja.
Så en USA-bil känns ju... Det är en helt annan typ av bilägande. Mm. Min farsa sa för många, många, många år sedan sa han så här att köper du en Skoda eller en Volvo eller en svennebil, normalbil,
mm.
och du ska iväg någonstans, så att du ska på bröllop eller du ska bak och handla, eller det spelar ingen roll vart du ska, du ska från A till B, så hoppar du in i en vanlig bil, då kommer du fram. Men oavsett vad du ska i en amerikanare, så anländer du.
Ja, just det.
Och det tycker jag är en
det,
ganska...
Det ringar in det ganska bra.
Det ringar in det så tillvida att det är liksom, man gör... Bilen är en del av din egen kropp och själ, som gör att när du kommer, alltså när du anländer, så gör du det liksom i hela din persona.
Men skulle man kunna säga då att USA:s folk var jävligt snabba med det här mindfulness som du pratar så mycket om nu, att det är liksom det är resan dit som är det viktiga, inte målet.
Ja, och jag tror inte att 99% av de som äger USA-bilar inte är medvetna om att det var de som startade mindfulness-resan. Nej, men det är ju liksom en helt annan grej. Och mycket av, eller nästan alla de bilarna man har ägt är ju väldigt visuellt roliga. Det är det man älskar med USA. Det är alla glada färger och liksom det visuella.
Det är alla glada färger. Ja, men
USA är ju som en tecknad film. Ja. Det är liksom det är klara liksom färger. I Stockholm så är allting så beige, ljus, grönt. Skönhetsrådet har varit inne och petat överallt. Som gör att inte ens en garageport får vara en avvikande färg.
Nej. Och sen är det, jag menar... Det är ett skitland på många sätt också. Men jag tror att USA:s folk plockar russinen ur kakan lite grann. Man ser på det lite som en tecknad film. Eller som man såg på tecknad film när man var liten. Det är en fantasi. Liksom. Så kanske man väljer att blunda för de grejer som är mindre bra.
Mm. Jag tänkte också, för vi har ju faktiskt inte hunnit prata så jättemycket om specifika bilar det här avsnittet.
Nej.
Vi har inte förberett så speciellt mycket heller.
Ingenting,
så att säga. Men vi har ett ämne som vi pratar om att vi kanske ska ta upp framgent också.
Mm.
Och det är det som vi kallar för The Big Five. För det är ju någonting som vi i 20 år har pratat om.
Mm.
I alla fall varannan dag. Så, okay, men så fort vi sätter oss i en bil så säger du så här: okej, okay, Big Five. Och det förändras ju i viss mån.
Förklara vad det är först.
Big Five är då att om du tvingas att bara ha 5 bilar i garaget.
Mm.
Och så ska de uppfylla alla dina behov.
Just det.
Och det är ju fruktansvärt knepigt. Ja. Jag brukar ha 12 ungefär. Då tycker jag att då klarar man sig.
Ja.
Med nöd och näppar.
Ja.
Men det ämnet ska vi ta upp. Vilka 5 bilar som man måste ha i garaget.
Och det kommer ju, den listan ändras ju oftast från vecka till vecka.
Ja, det finns ju några som hänger kvar på något sätt. Men en bil som jag saknar, tänkte jag, kan vara ett intressant ämne att ta upp. Bilar man faktiskt ångrar att man har sålt. Ja. För det finns ett antal sådana. En bil som jag verkligen saknar var en bil som jag köpte nästan vid gränsen till Norge. Mm. På vägen, jag vet inte.
Djupaste Värmland.
Ja, djupaste Värmland. Ja. Det var vinter, det var snöstorm.
Mm.
Så åkte jag dit tillsammans med farsan. Han var moraliskt stöd, men det var...
Hur gammal var det
här? Jag hade fyllt kanske 18 och ett halvt, var 19 kanske.
Ja.
Men det var i alla fall en vinröd 75a Oldsmobile Delta 88 cab.
Mm-hmm.
Med beige skinnklädsel. 350 snurra, Olds 350 med 350-låda. Bilen var på 20 meters avstånd ganska fin. Alltså den såg schysst ut för omvärlden. Bra originalfälgar. Den var bra i lacken. Det var faktiskt inte så mycket rost på bilen. Lite sliten inredning. Men det var ju så jävla mycket mekaniska problem. Alltså förgasarproblematik och cabmotor som strejkade och sånt där. Och så var det stora hål i cabben. Cabben var det som var riktigt dåligt på den.
Mm.
Den köper vi...
Eller suffletten, som jag säger.
Den köper vi i den här snöstormen och då ska jag köra tillbaka de här 6 timmarna vad man nu tog.
Ja.
Och jag minns att vi stoppade upp gamla... Vi åkte in och köpte på någon Max och köpte vi en massa trasor som vi stoppade in i hål i kabben. Men det blåste liksom snö rakt in i ansiktet.
Ja.
Men den körde vi i alla fall tillbaka till Stockholm och det klarade sig med nöden. Men den krävde ju starthjälp varenda gång.
Mm.
Plus att för att den skulle överhuvudtaget gå så behövde den gå riktigt varm. Kallstarter var ett helsike.
Mm.
Och krävde ju, som många amerikanska bilar, så krävde de liksom, det var lite hokus pokus inblandat att man skulle liksom, det gick ju inte att trampa ur för många gånger, utan man visste exakt om det var 3,5 gång, och sen så behövde man vänta 2 sekunder, och sen så behövde man pussa ratten.
Ja, men sådana där gamla häckar, de är lite som en Rubiks kub varenda gång man ska starta dem.
Ja, alltså. Och varenda gång man åker till Gotland så man sitter där på liksom där, när de säger nu är 30 minuter, det var en dålig
härmning. Det är ganska bra, tycker
jag. Men när man ska gå ner på bildäck och man har inte en aning om bilen ska starta. Som typ, det var ju ett par år sedan man satt där när det var riktigt noja. Ja.
Dessutom vill man ju när så snyggt komma iväg.
Exakt, men när vi kom ihåg, när vi åkte, du och jag och Filip åkte över med 2 roddar och min Mörkla och Nick hade sin hoj också.
Ja, just det. Sin shopper. Ni hade 32an. Ja, just det.
Ja, det var också en resa vi kanske ska återkomma till. Men där var ju ingen av bilarna som ville starta.
Nej.
Och inte ens motorcykeln ville starta.
Nej.
Så det blir på något sätt förnedrande. Då är det inte riktigt att anlända, utan då är det att med svansen.
Man vill inte bjuda på det heller. Nej. När det sitter så här, det familjen så här lyckat och allt är så jävla perfekt, och då vill man ju vara de här fräna rebellerna, och då funkar det inte om man står liksom och försöker kicka igång den här hojen i 2,5 timmar och så slutar det med att man får rulla ut den liksom.
Ja, och det har ju hänt ett par gånger. Och på vägen hem från den här resan, kanske inte ska ta
vi tar det sen.
Ja, vi tar det sen. Hur som helst, min Olds Delta 88 Cab 75, den hade jag då parkerat i garage i Vasastan på Hagagatan. Det var ett stort garage. Det var säkert 100 bilar i det här garaget.
Mm.
Jag gick dit med vånda de dagarna jag skulle köra bilen. Då kom jag ner i garaget och visste att det är samma procedur som vanligt, och det är att jag måste liksom, det ska trampas ur och det ska bättre specialjuckas med diverse tjåkar och det ska krångel.
Ja.
Och sen när man väl får igång den, då måste jag ha plattan i mattan i alla fall 10 minuter.
Ja.
Alltså hade man haft den där bilen idag så hade man gjort en förgasarrenovering, så att man får vara av med problemet.
Ja.
Men den här krävde att man hade liksom full gas tills dess att motortemperaturlampan började liksom komma upp lite i temperatur. Mm. Då själv dog den inte.
Mm.
För annars var det så, släppte jag gasen så dog bilen. Mm. Och då gick det liksom inte att få igång den.
Nej.
Man hade en chans.
Ja.
Och det här är en morgon, klockan är typ 7:45, garaget är helt fullt av bilar. Sätter mig i bilen och startar den, får igång den, gasen i botten. Och det är på en sån här, du vet, en 75a, det är inte så mycket till avgasrening eller någonting sånt där heller för den delen.
Nej.
Det spyr ut gråsvart rök ur den här bilen. Och jag sitter ju med stängda rutor och allting och har fortfarande ont i magen och vill bara komma därifrån. Och jag gasar och gasar och gasar, och jag bara ser hur det här garaget rökfylls mer och mer och mer, till den grad att jag knappt ser bilarna runt omkring. Men det jag kan urskönja är att på andra sidan garaget, långt, långt, långt där borta, så ser jag bara en mörk skugga som kommer springande i full fart och skriker: stäng av motorn! Vi blir förgiftade! Och springer i full fart, och precis när han bara är, säg att han är 20 meter kvar till bilen, då bara tänker jag, det får bära eller brista. Så med full gas så slår jag i driven, var på bilen släpper bakvagnen, och är på ställ, så liksom sladdar ut ur garaget liksom i sidled, och så är det en liten ramp ner där liksom framvagnen lättar från marken. Och så brakar jag ner, det är en lång jävla bil.
Ja.
Och så kommer jag ner till den nedre delen där man, med de stora garageportarna som går ut mot Hagagatan. Och för då har jag liksom lämnat det liksom första garaget bakom mig. Och där öppnas de här garageportarna väldigt långsamt, automatiskt.
Ja.
Så att då ser jag hur han kommer springande ner för rampen. För han är färdig.
Han är galen,
han ska slita mig ur bilen och flå mig.
Ja.
Men, och då liksom öppnas garageportarna så att precis jag tar mig igenom. Så att det, liksom, det sjunger i backspeglarna när jag kommer ut på gatan och försvinner iväg. Men där insåg jag att det går liksom inte att köra under de här premisserna. Jag höll på att liksom döda alla som var i det här garaget. Det var någon som kom in dagen efter. Det var brandrök nästan.
Men det är också tur någonstans att man börjar med det här ganska tidigt. För idag, när man är liksom gammal farbror och håller på så där, det gör man ju inte. Man orkar liksom. Men då när man var 18-19, man sket ju lite i det, vad som hände liksom. Ja.
Ska vi knyta ihop säcken?
Ja.
Nu har vi kört ett första avsnitt. Det kommer komma, vi tänkte ha som målsättning att köra en gång varje vecka.
Ja.
Det vore kul att få med sig lite lyssnare.
Och som du sa i början, förhoppningsvis så är det här en podd som blir bättre och bättre.
Ja.
Eller sämre och sämre. Det är inte stort att se.
Hur ska vi sammanfatta det här första avsnittet? Ska vi ha några stolpar med oss in i poddrummet nästa gång? Så att vi inte helt...
Nästa gång.
Blindo.
Ja, precis. Pratar. Jag tror det.
Och sen ska vi kolla till ljudet. För det här var ju lite testskott med ljud och sånt där också. Men vi har dyra mikrofoner. Vi vet inte riktigt hur vi ska ställa in dem.
Precis. Idag har man råd att köpa dyra grejer. Men man har liksom inte tid riktigt att sätta sig in i hur det funkar.
Eller kunskap.
Förr var det tvärtom.
Ja. Exakt.
Ja, kul att ni har lyssnat.
Ja, vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Hej.